En fattig får ju inte det bättre för att en rik blir fattigare. En sjuk blir inte friskare för att en som är kärnfrisk blir lite sjukare.
Men du hade tyckt det var bra om man exporterade snus till hela EU då?
Jag tycker att det hade varit rimligt. Det finns ju en hel del studier som pekar på att det förmodligen hade lett till en slags harm reduction. Det vill säga att man hade kunnat få folk att gå över från cigarett till snus, och därmed så hade det fått en positiv inverkan på folkhälsan jämfört med nuläget.
Hej och välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig, David Ebrand. Jag är psykiater och författare och idag har jag med mig Mattias Karlsson på telefon från Rottne, 2 mil utanför Växjö i Småland, där han sitter i sina föräldrars garage och pratar med mig. Det finns få roller inom Sverigedemokraterna som du inte haft, Mattias Karlsson. Du har varit partisekreterare, gruppledare, du beskrivs som ideologen för hela partiet egentligen. Och ett tag var du partiledare också när Jimmy Åkesson var sjukskriven. Och nu har du startat en tankesmedja, en think tank, Oikos, eller hur? Och det kommer från grekiskan har jag förstått och ska översättas med hem. Stämmer det?
Det stämmer bra det. Förutom att jag inte har varit partisekreterare, men däremot har jag ju haft lite andra roll. Som...
Alltså du har inte varit det, du har varit nästan...
lite stadsperson och lite annat.
Okej, men du har varit nästan allting i alla fall.
Nästan allting, ja.
Precis. Nästan, ja, jag förstår. Mm. Ja, det var ju typiskt, det var typ det enda du inte hade varit, så var det det. Det ja, okej. Men
hålla reda på papper och strukturer och så är inte riktigt min starka sida.
Okej, är du mer ideolog?
Ja, jag tror jag är mer en tänkare än en praktiker.
Okej, så skulle du bära papper runt omkring, skulle du tappa dem och sådär? Är det så?
Ja, jag är känd för det, liksom att jag så här, sitter och skriver anteckningar på baksidan av snusdosor och sånt.
det låter som det är gjort för att det inte ska komma fram. Vi ska prata lite snus lite senare, men jag har ju förstått att folkhälsa kanske inte är direkt ditt område.
Nej, verkligen inte.
Och det är kanske inte heller något som ligger högst upp på agendan för den här nystartade tankesmedjan. Men det här är ju en podd som handlar om folkhälsa och jag tänker ändå att Sverigedemokraterna måste ju ha någon form av folkhälsopolitik. Och kan du beskriva vad en konservativ folkhälsopolitik, vad är det? Vad skulle skilja ut den från dagens politik på området?
Jag tror att det är liksom lite två olika frågor inbakade igen. Så att säga. Jag tror att Sverigedemokraternas politik på området är väl en sak. Och hur jag ser på vad en konservativ folkhälsopolitik är nog delvis annorlunda. Därför att det finns ju inte en konservatism till att börja med.
Nej, det är sant.
Utan det är ganska stor skillnad på det här området mellan vad man kan kalla för liberalkonservativa och socialkonservativa som ju SD är då. Och det handlar ju bland annat om synen på staten och vilken roll staten ska ha. Synen på individ kontra kollektiv. Och där går ju frågor in då som till exempel hur man ser på privata alternativ, offentlig finansierad vård. Vilken makt staten ska ha att införa olika former av repressiva åtgärder för att försöka styra människor mot ett mer hälsosamt liv. Och så där tror jag att det finns en skiljelinje mellan mer liberalt eller libertarianskt och inte mer konservativa, som i USA till exempel, och socialkonservativa, mer nordiskt snitt som Sverigedemokraterna är.
Så du skulle då säga att er konservativa folkhälsopolitik, om man får säga så, på tankesmedjan och antar även Sverigedemokraterna, är mer av att man kanske staten får lägga sig i mer än då en liberal-konservativ folkhälsopolitik. Skulle du säga att det stämmer?
Ja, det skulle jag nog säga. Det är ju ändå konservativa som verkar i en svensk kontext.
Mm.
Varken så här, den typ av konservatism som de flesta inom tankesmedjan företräder eller estisk konservatism har ju en ganska välvillig syn på välfärdsstaten.
Mm.
Och på att människor tar hand om varandra inom ett samhälle och inom en nation. Och där skiljer vi väl ut oss då till exempel mot amerikanska konservativa som, som är väldigt skeptiska till statlig inblandning egentligen överhuvudtaget.
Men skulle man inte säga att den här amerikanska konservatismen bygger på en välvillig inställning till att folk faktiskt tar hand om varandra och behöver inte staten?
Jo, så är det ju. Det utgår från en syn på att det till och med, de hoppas ju och tror att det ska bli bättre om människor får ta eget ansvar och om de hjälper människor att vilja välgörenhet och hjälper sina grannar och ta hand om varandra i de små sfärerna. Det är en sympatisk tanke, men jag menar väl någonstans att historien visar väl att det inte riktigt funkar fullt ut. Att vissa människor kommer att falla igenom ett sånt ganska grovmaskigt nät. Och man får en situation där det tyvärr kan bli så att det är planboken som avgör. Eller hur trevlig man är till exempel. Som avgör huruvida man får den vård man behöver och inte vårdbehovet i sig själv.
Okej, så om ni skulle ta fram en rapport på Oikos och inom hälsoområdet, om vi nu tänker så, vad skulle ni fokusera på i en sådan rapport? Och medgivet det du nyss sa?
I dagsläget så tror jag det som dominerar inom hälsoområdet nu, det är ju corona. Och det som jag tror att man behöver ha en, det kommer bli en stor diskussion om framgent, är ju beredskap, nationell beredskap. Vilka möjligheter har vi att tillgodose våra egna nationella behov? Och vilken mån är vi beroende på att förlita oss på andra? Och där har vi väl, tycker väl jag och de andra som ingår i tankesmedjan, att Sverige har varit lite naivt.
Det är en sån här återkommande. Vi har varit naiva i en sån här standardformulering. Och det håller du med om?
Och då menar jag inte att vi är konservativa. Vi har varit naiva, tycker inte jag, utan det är framförallt vänsterkanten i politiken som jag upplever att naiviteten har kommit ifrån. Men det är så konkret sak som det här med att vi gjorde oss av med beredskapslager, att vi inte har någon typ av framförhållning när det gäller grundläggande medicinsk försörjning och så. Mm. Där är det ju konservativ, en av de bärande principerna är konservatismen, är försiktighetsprincipen. Och det, jag tycker att det har funnits för lite av det på många olika politikområden, och det gäller även när det gäller hälso- och sjukvårdsfrågor.
Men man lägger ju ändå ganska mycket pengar på alla de här myndigheterna. Vad är det som gör att man inte har, enligt er då, fokuserat på beredskapslager och läkemedelsförsörjning och syrgas, respiratorer och dylikt? För jag antar att det är det du hävdar, att det här har visat att vi var inte riktigt förberedda. Är det så jag ska tolka det?
Ja, alltså jag tror att det grundar sig i att det finns ett inslag av utopism i världsåskådningen hos de styrande till vänster, eller har gjort ganska mycket, där man vill väldigt mycket att världen ska vara en, att vi ska kunna lita på alla lika mycket som på oss själva och sådär, även i krissituationer. Och då har just-in-time-systemen, det finns ju ekonomiska fördelar med dem. Och då har man liksom helt kallt räknat med att även om nu då Tyskland eller något annat land behöver den samma utrustning som vi behöver, så kommer de att skicka den till oss istället för att använda den till sin egen befolkning när vi beställer den just-in-time. Men den här situationen som utspelar sig här nu under coronakrisen visar att så är det ju inte. När det kommer till kritan så bryr sig alla mest om sina egna medborgare. Jag skulle väl kunna peka också på kanske jordbrukspolitiken och livsmedelsförsörjning. Sverige har en väldigt låg självförsörjningsgrad av livsmedel jämfört med många andra länder, även runt omkring oss, Finland och andra till exempel. Där tror jag också att man måste tänka om. Nu blev ju inte det lyckligtvis ett jättestort problem.
Nej, där skulle man kunna säga att det där fixar.
Men det skulle
fixade.
Kunna ha blivit, hade krisen blivit gått ännu djupare och varit ännu längre, så skulle Sverige kunna få seriösa problem med livsmedelsförsörjning till exempel också. Så det går liksom igenom på väldigt många områden det här, att man tänker sig att när vi väl behöver det så kommer andra finnas där för oss. Och man lägger väldigt många ägg i den vågskålen så att säga. Mm.
Men om man går tillbaka till det här med corona, för det är ju ändå högaktuellt och kommer väl att vara så en längre period. Men ni tycker att det här har inte skötts på någon form av strukturell nivå. Och ändå så hörde jag ju häromdagen här att Jimmy Åkesson kräver att statsepidemiologen Anders Tegnell ska avgå. Ja, ändå så hörde jag härom veckan att Jimmy Åkesson krävde statsepidemiolog Anders Tegnells avgång. Och jag kan väl, ja, dels säger du ju någonstans att faktiskt ni fokuserar på de här hälsofrågor eller covid. Det är viktigt för Sverigedemokraterna i alla fall. Men jag funderar lite på om det här är strukturella problem. Vad hjälper det med att kicka en enskild tjänsteman då?
Jag vet att om man ska tolka det som att Jimmy kräver hans avgång, för det kan ju Jimmy inte bestämma. Så utan han uttryckte väl att han tyckte att det var rimligt givet att man har tagit på sig så stort ansvar i utformandet av strategin, och givet att regeringen har sagt deklarerat att man följer Tegnell och Folkhälsomyndigheten. Och sen har det då visat sig att vi nu de senaste tiden har haft den högsta dödligheten i världen. Och att många människor helt enkelt verkar ha dött på grund av att vi inte har vidtagit tillräckligt skarpa åtgärder när det handlar om att vi var senfärdiga med besöksförbud inom äldreomsorgen. Vi var senfärdiga med att förse vårdpersonal med skyddsutrustning etc. Och vi har haft en mer laissez-faire-betonad strategi än andra länder, och det motiverades ju med att man ansåg sig vara ganska säker på att det här skulle ge minst lika god effekt som de mer repressiva strategierna. Men det tycks det ju inte ha gjort. Sverige ligger nu i topp 5 i världen.
Fast det vet vi har ju inte facit förrän om 1-2 år på hur det här faller ut i och för sig. Men sen tänker jag bara funderar på, är det inte i så fall regeringens ansvar? Det är väl inte, alltså att Folkhälsomyndigheten kommer med en viss rekommendation. Alltså Folkhälsomyndigheten i Danmark, om inte jag missminner mig, hade samma rekommendation som i Sverige. Skillnaden var att regeringen struntade i det i Danmark, men inte i Sverige. Är det inte regeringens ansvar?
Absolut, absolut. Och det tror jag Jimmy var tydlig med också. Att han tyckte att det var rimligt att Anders Tegnell tog sitt ansvar och avgick, med tanke på att det har varit så många utfästelser som har varit fel. Men att det här, regeringen kan ju aldrig gömma sig bakom en tjänsteman eller en myndighet. Det är väldigt, väldigt tydligt att det är regeringen som bär ansvaret för hur vi har hanterat den här situationen och andra kriser och sjukvården i stort. Så att ytterst är det ju Stefan Löfvens ansvar att Sverige har klarat sig så dåligt i förhållande till våra grannländer.
Ja, åtminstone i det korta perspektivet. Men jag funderar på, det här verkar ju måste vara väldigt frustrerande, för jag såg en opinionsundersökning här om veckan som visar att det verkar ju som Socialdemokraterna vinner på det här.
Ja, det är en trend man kan se över hela världen, nästan i alla fall i västvärlden, att befolkningen har samlat sig kring sittande regering i kristider, och det verkar inte ha egentligen så mycket att göra med vilken strategi och vilken politik eller vilken politisk färg det är på regeringen.
Nej, precis. Det spelar ingen roll.
Även Boris Johnson ökar ju till exempel Storbritannien och så. Så att det är nog någon slags mänsklig instinkt att man samlas kring ledarna när det är kristider och allting ställs på ända. Men vi ser redan nu tecken på att det har mattats av. De senaste mätningarna så har ju socialdemokratin börjat backa igen, och förtroendet för både regeringen och Folkhälsomyndigheten har ju minskat kraftigt.
Ja, vad anser ni om Folkhälsomyndigheten generellt? Inte bara nu under epidemin. Har ni någon tanke kring det?
Det finns väldigt mycket kompetent personal, och jag har liksom ingen generell åsikt om en hel myndighet. Jag tycker de behövs, och de gör på många sätt ett bra jobb. Däremot har vi varit kritiska till hur man har hanterat just coronakrisen.
Ja, det var ju väldigt intressant. I början av coronakrisen så hade man ju någon som hade googlat på olika ord på Folkhälsomyndighetens hemsida. Och det var ju betydligt vanligare med orden mångfald och genuscertifiering och HBTQ och sådana här grejer än vad det var med epidemi.
Mm.
Det har du inga synpunkter på?
Men det tror jag återigen primärt beror på regeringen och mindre på myndigheten egentligen. Därför att myndigheten styrs ju av olika styrdokument som regleringsbrev som regeringen tar fram. Och där finns ju alla de här sakerna med att man förväntas ägna sig åt den här typen av saker. Och det gäller ju nästan alla myndigheter. Vi hade liknande situationer när vi visade sig att vi hade brister i beredskap för att bekämpa bränder 2017. Vi saknade nödvändig utrustning, plan som kunde vattenbomba och så. Men de hade hållit en massa kurser i genusteori och
mångfald. Om ni nu tycker att det ändå är viktigt att ha en välfärdsstat som ska, till skillnad från vi säger den här amerikanska konservatismen, är det inte en väldig risk att man hamnar i den här typen av, ska vi säga, myndighetsutövande som styrs av det som är tillfälligt ideologiskt korrekt?
Inte om man är väldigt tydlig med att det är kärnverksamheten som ska stå i fokus. Jag kan inte tycka att det är en kärnverksamhet för Folkhälsomyndigheten eller försvaret att ägna sig åt genusstudier och seminarier kring jämställdhet och sånt där. Jag tycker att försvarets uppgift är att försvara Sveriges gränser och Folkhälsomyndighetens uppgift är att försöka skydda oss mot sjukdomar och att försöka verka för en så god folkhälsa som möjligt.
Och det tror jag väldigt många är överens med dig om, att det är kärnverksamheten. Men det innebär ju om de då ska göra de här genuscertifieringarna och mångfaldsgrejerna och så, då måste man nästan förbjuda dem att göra det, eller? Är det så ni tänker? Att det här ska inte ingå, det får liksom finnas direktiv som säger att har vi nu en folkhälsomyndighet så ska de hålla på med det här och det här och det här och så får de inte göra annat. Eller har ni någon tanke kring hur man skulle uppnå en sån sak?
Om man börjar med att ta bort de direkta uppmaningarna till myndigheterna att göra den här typen av saker, och sen ser man till att anpassa budgeten så att den räcker till kärnverksamheten primärt. Och att det inte blir en massa pengar över vid sidan av kärnverksamheten till den här typen av vad jag ser som mindre prioriterade uppgifter.
Så egentligen det enda som biter här, vi hade någon gäst här som pratade om folkhälsa och sa det enda som biter det är rena ekonomiska incitament.
Ja, tillsammans med skriftliga direktiv, regleringsbrev och de sätt som regeringen har att styra myndigheter på. Men de flesta gör ju bara det de känner att regeringen förväntar att de ska göra. För det har ju varit ett väldigt, väldigt starkt fokus på den här typen av saker, mångfaldsfrågor, HBTQ-certifiering, genusseminarier och sånt där. Och det går ju igen i nästan alla myndigheter.
Och det är ingenting som du tycker Folkhälsomyndigheten ska hålla på med?
Absolut inte.
Nej. Så vad ska Folkhälsomyndigheten hålla på med? Hur uppnår vi en förbättrad folkhälsa enligt Oikos?
Oj, ja, det är en otroligt stor fråga.
Jag förstår det.
Folkhälsa är ju ett gigantiskt område. Men jag tror väl att för att prata om kärnverksamhet så handlar det väl om att till att börja med att försöka komma till rätta med de brister som finns inom vården. Som det viktigaste steget. Och där tror jag väldigt mycket på att satsa på personalen.
Men det är inte Folkhälsomyndighetens uppgift, det är ju vårdens uppgift.
Exakt, men det hänger ju ihop. Alltså, om frågan är hur vi uppnår en bättre folkhälsa. Så.
Ja. För idag så är väl målet med folkhälsan att man ska utjämna skillnader mellan människor och sluta gapet vad gäller hälsa mellan olika grupper. Skulle du hålla med om att det är en korrekt bild av vad staten ska satsa på?
Jag tycker att man hamnar lite i samma diskussion som man gör när man pratar om inkomstklyftor. Jag tycker egentligen inte att slutandet av klyftan är det mest centrala. Det centrala är ju att förbättra, i det här fallet då, folkhälsan hos alla.
Det vill säga inte likställa gruppen utan lyfta alla.
Om vi tar parallellen till inkomstklyftor igen, som vänster väldigt ofta pratar om, så är det ju så att en fattig får ju inte det bättre för att en rik blir fattigare. På samma sätt så en sjuk blir inte friskare för att en som är kärnfrisk blir lite sjukare. Det är det som ligger i logiken om att sluta klyftorna. Jag tycker att man ska försöka höja alla från den position där de befinner sig.
Ja, men det köper jag. Men någonstans så är det väl även där en form av ekonomi. Man skulle ju kunna tycka att jo, men om någon är kärnfrisk, då ska vi satsa ganska lite pengar på den. Och sen ska vi satsa mycket pengar på dem som inte är kärnfriska. Det låter ju rätt självklart.
Så det håller jag med om. Alltså att det är väl ganska uppenbart någonstans att jag menar, en person som är sjuk i cancer måste ju satsas mer resurser på än någon som, ja vad vet jag, lider av begynnande övervikt.
Ja, det kan man ju tycka. Samtidigt så har det ju varit mycket när det gäller folkhälsofrågor, så är det ju lite tvärtom. Inte för att man inte ska satsa pengar på cancer, men att man tänker att för att uppnå en bättre folkhälsa så kanske det är viktigare att förhindra människor att dra på sig sjukdomar. Och då skulle man ju med den typen av argumentation skulle man ju hävda att ja, den som har en liten övervikt ska vi ändå satsa rätt mycket på så att det inte urartar. Är det helt orimligt resonemang?
Nej, det tycker jag inte. Allt handlar väl om hur mycket resurser man har, men måste man prioritera? Så är det väl rimligt någonstans att man försöker att börja med att komma till rätta med den väldigt skadliga, kraftiga övervikten som riskerar att få hälsoeffekter för patienten eller personen inom loppet av bara något år.
Problemet
men,
är att
men jag vet inte om man måste välja heller. Jag tror att det är fullt möjligt att kunna göra bägge delar samtidigt.
Hur har vi råd med det när vi har så högt skattetryck redan från början?
Ja, det tror jag att det blir en större fråga om hur man hanterar statens finanser i största allmänhet och vilka prioriteringar man gör och hur man skapar sysselsättning och tillväxt. Ja. Och då är vi inne på frågor som företagspolitik och också skatteregleringar och sådana saker.
Allt hör ihop, eller hur?
Det gör verkligen det. Mm. Jag har funderat lite inför det här samtalet på just konceptet folkhälsa. Och ju mer man tänker på det, ju mer inser man att det är sammanvävt med nästan alla delar av samhället. Även sådant som man inte tänker så mycket på att prata om. Till exempel, jag har funderat på till exempel kopplingen mellan folkhälsa och trygghet, kriminalitet och sådär. Att det är någonting som jag tycker att man har diskuterat ganska lite.
Och vad tänker du?
Det tycker jag skulle kunna vara en intressant apropå vilka rapporter vi från AIKs sida skulle kunna tänka oss beställa framöver. För att det man försöker göra är väl att försöka lyfta aspekter som inte är så väl genomlysta och debatterade. I en situation där vi har en i modern tid hög kriminalitet och hög våldsbrottslighet, framförallt sexualbrottslighet, så skulle det vara intressant att få en tydligare bild av hur påverkar det här folkhälsan i stort. Människors psykiska mående, människors fysiska mående.
Om jag förstår det rätt så är det att man är rädd för att bli utsatt. Det är det som var rapporten. Man kan ju också tänka, eller förstår jag det rätt?
Ja, båda delar tänker jag.
Ja, jag tänkte vända på det.
Att rädsla har en effekt. Till exempel, vi vet att var tredje svensk kvinna drar sig för att gå ut när det är mörkt. Vad innebär det? De som förr var ute och sprang i elljusspåret, gör de inte det längre? Vilken effekt får det på folkhälsan? Ja. Men sen är det också saker som oro och sånt där påverkar ju med såklart ångest och annat. Men också då om man har blivit utsatt och vilka effekter det får både fysiskt och psykiskt.
En sak som flera av våra gäster här har kommit tillbaka till är en viktig sak för att komma åt folkhälsan är att satsa väldigt mycket på barn och ungdomar och skola och så här. Och jag tänker, det här är en gammal klassiker, att vad har den här människan varit med om, som Dan Eliasson sa när han var chef för polisen. Att det ändå ligger någonting i att kan man satsa pengar på en hyggligt trygg och säker uppväxt och så här, så kanske man också minskar den där kriminaliteten, även om det naturligtvis ligger långt fram i tiden. Vad tänker ni om sånt?
Ja, men det är klart att det är jätteviktigt att börja med barn och ungdomar, att se till att barn och ungdomar får både sunda levnadsvanor och en trygg miljö. Sen vet jag inte om det alltid är så att mer pengar bara är lösningen. Det kan ju handla om andra saker också, om vilken moral vi inskärper i barn och ungdomar. Att vi lär barn och ungdomar att handlingar har konsekvenser och att försöka fostra barn och ungdomar till laglydiga, skötsamma, omtänksamma människor och medborgare.
Så ett starkare...
Och där tycker jag kanske att det har varit lite för slappt. Alltså att man har under ganska lång tid haft lite väl mycket överseende med dåligt beteende som går ut över skötsamma barn och ungdomar. Mm. Och det, då lär man sig också någon slags läxa av det. Att det lönar sig inte så mycket att vara skötsam och duktig. Men om man missköter sig så får man väldigt mycket extra omsorg och både 3, 4, 5 chanser innan det blir några riktiga konsekvenser.
Ja. Och du menar att om man satsar, om vi nu satsar pengar, det är inte pengar som är allt, utan det viktiga är att man satsar på att folk faktiskt, handlingar får konsekvenser, är det det jag förstår det rätt då?
Ja, bland annat. Alltså det, att försöka få, jag tror det är en nyckel till att skapa en trygg miljö, till exempel i skolan. Och att få barn och ungdomar att må bra. Så många barn och ungdomar mår ju dåligt, till exempel av att det är stökigt i klassrummet. Mm. Man, om det är våldsamt och hotfull stämning på vissa ställen på skolgården eller på rasten, så är det klart att det påverkar hur barn och ungdomar mår och deras förmåga att ta till sig undervisning. Och sådär att man stävjer våldsamt och antisocialt beteende.
Var det en ko jag hörde i bakgrunden där?
Nej, det var en moped.
Ja, det var någonting som var från landet i alla fall, det är helt klart.
Ja.
Okay. Men du, men det här med, om vi återgår till det här med folkhälsa och hur man ska leva. Är det statens uppgift, ska staten och Folkhälsomyndigheten och vi som kollektiv, ska vi försöka få människor att leva hälsosammare?
Jag tror att man måste vara väldigt tydlig med att till syvende och sist alltid första hand är individens eget ansvar. Men sen tror jag också att det är rationellt av staten att försöka hjälpa människor till att leva ett mer hälsosamt liv i den mån det är möjligt. För så länge vi har en offentlig finansierad vård så har vi ju alla i någon mening en slags stake i att andelen sjukdomar är så låg som möjligt. Man tänker sig en libertariansk nattväktarstat där var och en betalar sin egen sjukvård och ingen annan bidrar på något sätt. Då blir det ju mindre viktigt kanske att kollektivt lägger sig i den allmänna folkhälsan. Det blir ju helt och hållet upp sina egna individer. Men i den här mer solidariska nordiska modellen så blir det ju viktigt både för staten och för oss alla att sjukvårdskostnader hålls nere så mycket som möjligt. Och därmed då att man försöker upprätthålla så god folkhälsa som möjligt också. Men det är ju en balansgång. För att det måste ju också finnas individuell frihet. Människor måste få unna sig att göra saker som inte bara är jättenyttiga och hälsosamma hela tiden också. För att vi har ju andra behov i livet, själsliga till exempel.
Mm. Ja, men det är ju som det här exemplet vi har haft flera gånger. Det här som om man rent... För jag förstår ändå att någon form av ekonomisk påverkan, alltså du måste lyftas in enligt vad du säger, eller hur? Att det kostar ju faktiskt samhället rätt mycket när folk inte lever som de ska. Men samtidigt måste det finnas en individuell frihet. Jag brukar ta det exemplet med rökning, för rökning är ju faktiskt en sak som åtminstone enligt ganska många undersökningar staten vinner på att medborgarna gör. Och ändå är det väldigt få som tycker att det är okej att människor röker. Alltså man vinner på rökning nämligen genom att man lever ju väldigt mycket kortare, vilket innebär att staten inte behöver betala ut någon pension, vilket är väldigt krasst och ekonomiskt hemskt att se det bara så. Men det finns liksom ingenting egentligen ur ett ekonomiskt syfte som säger att man inte ska röka. Däremot finns det en massa andra skäl, så det blir inte så enkelt.
Nej, jag menar det allra främsta motivet till varför vi bör som kollektiv bry oss är ju för att det är ju moraliska argument såklart. Att det finns ett, varje människa är oersättlig och värdefull. Och vi har alla ett intresse av att våra medmänniskor mår bra och lever så länge som möjligt.
Ja, fast med ett sånt argument så kan man ju också hävda att nej, men då bör vi förbjuda sex med folk vi inte känner och sånt där, för vi kan ju få en massa könssjukdomar som gör att vi inte må, alltså det blir ännu mer komplext, menar jag. Det räcker inte riktigt som...
Nej, men alltså att säga att kollektivet, nationen, staten, hur man nu definierar det, närsamhället, att man har någon typ av ansats att försöka hjälpa människor att vara så friska och må så bra som möjligt, är ju inte detsamma som att man måste förbjuda allt som är dåligt.
Nej, det håller jag med om. Så att egentligen så man ska informera då, menar du? Eller hur tänker
ja,
du?
Precis. Det förebyggande eller arbetet är väl kanske det allra viktigaste.
Och det förebyggande är att man...
Sen tror jag att det finns en viss acceptans för att man med vissa ekonomiska incitament och försöker styra konsumtions- och levnadsvanor i någon mån. Till exempel då att alkohol beskattas högre än grönsaker till exempel.
Ja, du menar att det finns... Befolkningen tycker att det är okej.
Okay. Ja.
Det tror jag också kanske att de gör. Ja. Men vi har ju pratat mycket om den här nya ANDT. Den ska väl heta ANDTS-strategin. Alkohol, narkotika, doping och tobak och spel. Och det ska ju fattas nya beslut där. Och det handlar ju väldigt mycket då om, självklart om sakerna jag sa, alkohol, droger, men inte minst tobak. Och vad jag förstår så Sverigedemokraterna, ni gillar snus och har värnat det, eller hur?
Ja, det var på vad man uttrycker det. Men ja, alltså, jämfört med, om man ska se realistiskt på det, så skulle det vara bra till exempel om snus fick säljas i Europa. Därför att det hade förmodligen lett till färre antal rökare. Och därmed fått en positiv inverkan på folkhälsan.
Så det är det som är skälet till att ni gillar. För att jag har förstått att ni gillar som att det är en del av den svenska historien också.
Ja, men det är ju en speciell produkt på det sättet. Att den är ju väldigt sammanvävd med historia och tradition. På ett sätt som den inte är, som den här produkten inte är i andra länder.
Uh-huh.
Och det gör ju att det tillkom ytterligare en dimension. Och det var också det som vägdes in när vi fick ett undantaget från EU i samband med inträdet i unionen och att vi fick behålla snuset.
Men du hade tyckt det var bra om man exporterade snus till hela EU då?
Jag tycker att det hade varit rimligt. Det finns ju en hel del studier som pekar på att det förmodligen hade lett till en slags harm reduction. Det vill säga att man hade kunnat få folk att gå över från cigarett till snus och därmed så hade det fått en positiv inverkan på folkhälsan jämfört med nuläget.
Men ni driver den här frågan.
Jag tror jag inte att snus är nyttigt.
Nej, fast vi hade Anders Milton här som är ju en mycket tung spelare i sammanhanget. Han har ju varit ordförande för Läkarförbundet och Saco och vd för Läkarförbundet och regeringens utredare i alla möjliga sammanhang. Han var ju inne på att om folk snusade på samma sätt som i Sverige i hela EU så skulle man rädda 250 000 människors liv varje år.
Mm.
Så det är ju...
Det är ingen småsaker vi pratar om.
Så att det är,
jag tror att det ligger rätt nära sanningen.
Ja, det är ganska övertygad om. Men så det är inte bara för att det är en del av den svenska historien. Annars skulle man ju kunna fråga sig, så är det bättre att dricka absolut vodka och snusa än att röka och dricka champagne?
Nej, jag är riktigt så fundamentalistisk är vi inte.
Så det är okej att röka och dricka champagne?
Det omfamnar precis allting bara för att det har gjorts länge i landet.
Ja, för annars skulle man ju vara för det här EU-förbudet då, eftersom det är ju inte tyskt och franskt det där med snus.
Nej.
Så det är
nej,
inte,
det är sekundärt i sammanhanget. Det här är ju liksom folkhälsoaspekten och skadereduktionen som man skulle kunna uppnå.
Ja, det låter bra. Men vi hade här för någon vecka sedan så hade vi ju Acko Ankarberg Johansson här från Kristdemokraterna som är ordförande i socialutskottet. Hon var ju väldigt tydlig. Hon vill beskatta och reglera efter farlighet, ren skademinimering, alltså riskminimering. Det låter på dig som att du håller med om det, att det är en bra princip.
Jag tror att det är en bra grundprincip. Sen så är ju samhällsfrågor och ekonomi och annat, folkhälsofrågor, alltid mer komplexa än de rena principerna. Men ja, generellt sett så tycker jag att det är rimligt att man har högre beskattning på sådant som orsakar människor och samhället skada än på sådant som befrämjar och stärker både samhället och människors hälsa.
För traditionellt i folkhälsoarbete så har man ju inte alls jobbat så, utan det har ju varit mycket mer av det som vi tangerade tidigare, någon form av moralism inblandat i det här. Men du, kan du se någon, för du var inte helt sådär klar över att det måste vara skademinimering som man utgår ifrån. För mig som är chef på Maria Beroendeklinik, vi jobbar ju enbart med skademinimering. Eller inte enbart, vi vill ju att folk ska sluta med droger och alkohol och så här. Men om vi inte klarar av det så är det skademinimering som gäller. Är inte det en fundamental bra princip?
In i det där. Jag är inte helt säker på att jag förstår vad du är ute efter. Men om vi tänker så att man skulle ha någon slags princip där man tillåter i princip allt som är lite mindre skadligt än det som är det allra mest skadliga och sen så bara beskattar det högt. Det vet jag inte om jag är beredd att hålla med om. För det handlar ju också om hur mycket skada orsakar det som är näst mest skadligt. Om du förstår vad jag menar.
Nej, absolut. Nej, men skademinimering behöver ju inte innebära att man tillåter saker som är, alltså bara för att om vi säger ja, men heroin är mer skadligt än morfin, så då tillåter vi morfin. Nej, det är inte riktigt skademinimering. Skademinimering är när man känner att det här vi kommer inte att kunna lösa den här personens beroendeproblematik till exempel om vi inte hittar någon form av substitution. Då använder man sig av substitution. Men därmed inte sagt att man bara får substitution hur du än beter dig. Du har ju fortfarande ett ansvar att följa de riktlinjer som är uppsatta. Bara för att ta opiater som är ett exempel. Men till exempel om vi pratar snus och rökning, så skulle man ju säga att eftersom snus uppenbarligen inte är sådär oerhört farligt, det är som Anders Milton återigen säger, det är ju inte hälsokost men det är inte särskilt farligt, och då borde man ju beskatta det mycket lägre än man beskattar rökning.
Absolut, jag tycker att det är den skillnaden är för liten idag i Sverige. Alltså det speglar inte farligheten, precis som du är inne på. Jag är helt överens med dig.
Okej, men du, bara några frågor här som där ja nej frågor. Ska vi gå vidare till det?
Det är alltid helt omöjligt.
Ja, men det är lite, det är så här, för en politiker går inte det, men vi satsar. Okej. Se om du klarar av det. Borde vi införa mer gymnastik i skolan för barnen?
Ja.
Ja, det räcker. Mer privata försäkringar i sjukvården?
Nej.
Ja, då får jag fråga, varför inte det? Jag klarar det inte, det är jag som är politikerna.
Det beror lite på hur det utformas såklart. Men att gå emot mycket mer av att man köper sig den vård man behöver, istället för att man utgår från att den som behöver vården mest ska få den först, är jag väldigt skeptisk till.
Okej. Hård beskattning av tobak då?
Ja, med då nivåer utifrån skadlighet.
Ja, men det låter bra. Hårdare beskattning av alkohol?
Nej, skulle jag säga. Eftersom vi har så, det finns ju tak också där det inte hjälper längre. Och jag tror att vi är väldigt, väldigt nära det i Sverige idag. Vi har oerhört höga skatter på alkohol. Och det som händer då, om man går över den nivån, då får du en svart marknad istället. Och det tycker jag att vi ser ganska starka tecken på. Skulle vi öka det ytterligare, så tror jag att det skulle bli ett ännu större problem.
Men du tycker inte vi ska sänka den då?
Nej, det tycker jag inte.
Ska spel bli en del av ANDT-strategin då?
Jag vågar inte svara på den frågan, för att jag gissar att mina kollegor som sitter i kultur- och socialutskottet sitter och jobbar med de här frågorna just nu, och jag vill inte föregå det.
Nej, det tycker jag låter klokt av dig. Sockerskatt då, är det någonting vi bör införa?
Jag tycker att man kan åtminstone utreda frågan.
Man har gjort det i lite andra länder, det har inte fallit så där väldigt väl ut, kan jag säga.
Nej, exakt. Av det skälet så behöver man få en väldigt tydlig kunskapsbild, tror jag, innan man tar en så pass drastisk åtgärd. Men principen socker och osocker är väldigt mycket skada för det.
Ja, det är sant. Det är sant. Jag tänkte på slutet här. Ni i Sverigedemokraterna har haft en partiledare som både berättat om att han haft ett komplicerat förhållande till spel och behövt antidepressiv medicinering. Och du har också i perioder eller varit öppen med att du stundtals mått dåligt. Hur har det tagits emot?
Väldigt bra skulle jag säga. Att både jag och Jimmy har varit ganska öppna, men det tycker jag har tagits oerhört väl emot. Det har gjort att andra som befinner sig i likartade positioner, det kan handla om andra politiker, folk som befinner sig i väldigt krävande och stressande tjänster inom näringslivet, så har vågat komma fram till oss och öppna sig och prata om det här. Och det har väl också lite varit en del av syftet, att försöka avdramatisera lite, att visa att man behöver inte vara en svag människa, eller man behöver inte skämmas för att man det i perioder blir för mycket när man har ett väldigt krävande arbete. Och att det är kanske någonting vi behöver prata mer om.
Ja, och har du fått någon ringa på vattnet att det är fler som har öppnat sig, eller har de bara kommit till er då?
Jag vet faktiskt, ja kanske. Jag kan ju inte säga om det har med oss att göra eller inte, men jag tycker ändå att det har blivit att locket tagit av lite grann det senaste decenniet generellt när det gäller att prata om utbrändhetsproblematik, stress och ångest och så. Mm.
För WHO och flera andra instanser pratar om att den psykiska ohälsan, det kommer vara den stora utmaningen för det moderna samhället att hantera. Har du någon så här på slutet tanke om hur vi ska bedriva en bra psykiatri? Det är ju viktigt för mig som jobbat i psykiatrin i hela mitt vuxna liv. Har du någon tanke kring det?
Ja, alltså det första steget är väl just det här att försöka se till så att människor inte behöver hamna i psykiatrin i onödan. Ja. Och då pratar vi mycket arbetsmiljö och så. Och det som vi är inne på tror jag stämmer. Det här kravet på ständig tillgänglighet är en oerhörd stressfaktor tror jag för många.
Men är inte det, är inte
och där
det
måste vi vara väldigt tydliga tror jag, vilka regler vi sätter upp på våra arbetsplatser och vilka krav vi sätter på personal och så vidare.
Har ni ändrat det? Du och Jimmy, vad gäller tillgänglighet?
Vi har varit alldeles för tillgängliga alldeles för länge och det tror jag var en bidragande orsak till att vi fick de problem som vi fick. Att den här känslan om att aldrig vara ledig. Aldrig vara närvarande i nuet. Det går också ut över familj och annat. Att man sitter och är i tankarna någon annanstans. Eller när man sitter och bygger med klossar med barnen. Så helt plötsligt så ringer telefonen. Och då ska man då prata om någonting. Vad vet jag, subventionen till veteodlingen i Polen eller något.
Så är nyckel till en bra psykiatri det att lyfta så att man inte ens hamnar i psykiatrin. Det är det jag hörde säga.
Det måste vara utgångspunkten, ja. Sen tror jag att det handlar väl. Jag är inte någon expert på det här, men jag kan ändå tänka mig, givet de återkommande rapporter jag får till mig om brister på platser inom barn- och ungdomspsykiatrin och annat, och väntetider och sånt där. Att det också verkar vara åtminstone delvis en resursfråga. Ja. Och att det måste prioriteras högre.
Okej, okay, så återigen mer till kärnverksamhet då som psykiatri skulle vara då?
Ja.
Ja. Så då som sista fråga, vi brukar ställa någon likartad fråga på slutet. Om du vore då i Lena Hallengrens position nu en vecka, vad skulle du göra då? En vecka, ja, du kanske behöver mer än en vecka på det. Men om du hade hennes position, vad hade du gjort?
Ja, och vi pratar hälso- och sjukvårdsfrågor i stort. Så det första jag hade gjort hade varit att försöka förbättra personalens arbetsvillkor. Så att fler vill jobba inom vården, fler vill stanna kvar inom vården. Så att vi får fler händer inom vården. Och att stressen med personalen minskar och att omhändertagande patienterna förbättras.
Men nu ska jag göra det lite svårt för dig. Du vet att Sverige är ett av världens mest läkartäta länder. Och ändå så lyckas vi inte med det här.
Nej, jag vet det. Men jag tror att det finns ju fler personalkategorier än läkare.
Jo, förvisso. Men det är mer ett sätt att poängtera att det kanske finns andra saker som är det är inte bara personal det handlar om, utan det handlar om, jag personligen, nu är inte jag Lena Hallengren, men om jag fick vara Lena Hallengren, då skulle jag se över att vi har alldeles mycket administratörer och byråkrater i vården. Det hoppas jag du också skulle göra.
Ja, jag delar den uppfattningen, absolut. Att det är fler liksom arbetstimmar med patientkontakt är väl det man skulle vilja uppnå helst. Och det är väl också något vi har tittat på, att försöka renodla de vårdutbildade tid.
Ja, hur gör man det då?
Att man, ja, det kan väl handla. Jag vet inte om det kanske går i motsatt riktning. Man kanske behöver mer personal som gör administrativa uppgifter som vårdutbildad personal då tvingas göra.
Ja, fast det går en administratör per 2 sjuksköterskor i svensk sjukvård idag. Jag tror att det är svårt att anställa fler.
Sen handlar det ju givetvis klart också om att se över byråkrati och regelverk. Så att kraven på att den administrativa bördan generellt sett minskar.
Ja, tack Mattias. Det var mycket spännande samtal och vi har säkert anledning att prata vidare vid något annat tillfälle.
Gärna det. Tack så hemskt mycket för att du
tack för att du tog dig tid att vara med. Hoppas att vi inte störde din privata sfär allt för mycket.
Ja, inte alls.
Ja, hej.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenio Store Sweden och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.eberhardt@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.